Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hockey game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Som ni hörde i den vanliga hallåramsan där från Stockholm.
Ja.
Och mig då, Per Bjurman, i New York. Soligt och fint denna onsdag förmiddag som det är här.
Ja, det är, jag skulle sagt att det är lite småsoligt och fint här också. Nu är det mörkt visserligen här, för nu är det ju nästan kväll i Sverige. Men det är ju liksom håller på att slå värmerekord här i januari, vet du.
Jaha, som vi gjorde alldeles nyligen när vi hade 18 grader. Folk gick omkring i shorts och t-shirts här i mitten av januari.
Vad är det som händer?
Ja. Och det var dagens meteorologiska rapport.
Ja, just det. Nu fastnar vi där igen. Vi börjar alltid där med väder och vind. Ja. Meteorologipodden är vi ju till viss del. Så vi måste ju börja där.
Ja. Ja. Men det beror ju sannoliken inte på att vi inte har saker att prata om som är kopplade till bloggens huvudtema NHL.
Just det.
För att alltså, jag skrev igår i tisdagens bloggintro. Mm. Att alltså, den här tiden på året då brukar man sucka lite om serielunk, serieskunk, för det händer inte, helgerna har passerat och inte klassiker över, det är bara mörker innan All-Star-breaket. Men Jesus Amilda, alltså man hinner inte fullborda några suckar förrän det händer nya saker. Det är extremt händelserik grundserie det här alltså.
Ja.
Jag gjorde en lista där om allt som har hänt under på en vecka innan, man kan ju säga att det under veckan som gått sedan vi spelade in sista avsnittet.
Ja.
Så har vi alltså haft Predator Sparkle Laviolette och gjorde det olägligt nog 10 minuter efter vi hade spelat in det avsnittet.
Ja, men så kan det vara.
Ja.
Det är vi vana.
Och dagen efter ersatte honom med John Hines, själv sparkad av Devils en månad innan. Med Elias Andersson som plötsligt bröt tystnaden om vad som har hänt med Rangers. Och dagen efter så bröt Rangers tystnaden om vad som har hänt med Elias. Pekarinne gör mål, Justin Williams skriver på kontrakt med Hurricanes. Devils sparkar sin general manager. Vi har Maple Leafs plockar Rasmus Sandin igen. Ovechkin passerar Teemu Selänne i alla tiders skytteliga. Brad Marchand slår en av de värsta straffarna någonsin. Bäckis får vi veta igår då. Braknyhet att han har skrivit på nytt 5-årskontrakt. Och så nu på morgon, precis när vi ska spela in det här. Ja, då kommer nästa smäll. Vegas har sparkat Jared Gallant. Och ersatt honom med Peter Boer.
Ja, jag vet inte var vi ska börja någonstans den här podden. Eller ja, vi får väl börja där helt enkelt. Men bara konstatera att det är nästan för mycket. Vi hinner ju inte med. Vi får ju spela in podd varje dag om vi ska kunna ge alla ämnen rättvisa. Liksom.
Jag skulle inte ha något emot det, Jonathan.
Nej, visserligen inte.
Det är lätt för mig att säga som inte behöver klippa och grejer. Men jag skulle gärna göra det här som ett heltidsyrke och sitta och prata med dig.
Ja, vad trevligt. Det skulle jag också vilja göra faktiskt. Tänk att få prata NHL 8 timmar om dagen, 7 dagar i veckan. Det skulle jag gärna göra.
Ja.
Men det krävs ju nu.
Om vi hade en klippare.
Ja.
Om vi hade en klippare skulle vi kunna göra det.
Ja, faktiskt.
Men som de journalister vi är så börjar vi med de hetaste då. Det serverades ju åt oss här då. Eftersom i princip när du satte dig i studion så kom den här nyheten.
Ja.
Om från Vegas då. Jag vet att när Lavi fick sparken förra veckan då sa vi, nu blir det i alla fall inga fler. Nu tror jag det. Nu är det slut med sparkade coacher.
Just det sa vi i en sms-konversation. Att nu, vi kan inte komma på någon som rimligtvis får sparken inom snar framtid. Det finns inte på kartan.
Nej, och morsning korsning på oss.
Ja.
Det hade McCrimmon i Vegas något att säga om. Hold my beer, som de uttrycker nu.
Ja, precis. Ja, exakt. Det är helt enkelt så att han är inte nöjd med Vegas resultat. Jag menar, förväntningarna på den klubben är ju vitt skilda mot när Gerard Gallant tog över den som första coach i historien för Vegas Golden Knights. Nu ska de minsann vinna Stanley Cup. Det är ambitionen. Och nu när de har torskat 4 raka matcher, ja, då har de halkat precis utanför slutspelsträcket efter att ha typ lett divisionen alldeles nyligen. Det är ju bara 3 poäng upp till första platsen.
Fyra raka matcher, så.
Fyra laka matcher. Ja, men det, ja, Tveksamt. Men okej, raka matchen. Det räcker tydligen. McCrimmon är inte nöjd med prestationen helt enkelt och tycker att det krävs en ny röst där. Och visst, det är ingen dålig coach som kommer in som ersättare.
Nej, han är väldigt rak med det här nu. Att vi spelar inte så bra som det här laget ska spela. Och vi känner att något måste hända. Det borde vi kanske ha kunnat räkna ut, du och jag, förra veckan också. Men Gallant är ju, eftersom det är en helt ny organisation och han har satt sån enorm prägel på den och varit sån förknippad med hela den enorma succé de hade första säsongen när de gick till final direkt som expansionslag. Ja. Så man har inte ens reflekterat över att inte Gallant ska vara Golden Knights coach.
Nej, precis. För att han, det är som du säger, han satte ju verkligen systemet där. Det funkar ju perfekt direkt. Han fick väldigt många spelare att lyfta och många av dem har ju sin tur creddat honom och sagt att den dynamik, den stämning, den allt möjligt både liksom rent taktiskt och rent spirituellt i omklädningsrummet har han verkligen jättestor del i. Och han har format det här nya laget. Så att och han blev utsett till Jack Adams vinnare liksom första året också. Så att man har ju en enorm stor respekt för honom.
Ja, exakt. Som du säger, han satte inte bara ett effektivt och dessutom underhållande spelsystem som harmonierade med hela idén om vad Vegas är för någonting. Ja. Och hjälpte till att skapa de här folkfesterna där. Men också allra viktigast var väl just den där misfits-kulturen de utvecklade där. Att han fick hela laget och hela klubben och köpa den här, det är vi mot världen attityden. De var övergivna av sina tidigare lag.
Ja.
Bortkastade, inte skyddade och han lyckades använda det till en stor fördel.
Precis, och han kanske använde sin egen energi på det viset också, för han fick ju lämna Florida något år tidigare på ett väldigt brutalt sätt när han fick helt plötsligt lämna spelarna och sätta sig i en taxi på ett väldigt dråpligt sätt. Det är ju klassiska bilder liksom. Och det i sin tur kanske han använde också som energi rent individuellt. Liksom i sitt nya jobb. Men nej, så att för mig är det en bomb. Och som sagt, jag tycker inte de har spelat så dåligt den här säsongen att det skulle verifiera en sån här move av McCrimmon. Men om man kommer in lite snabbt bara på vem som ersätter så är det ju Pete DeBoer.
Ja, vänta, vi ska återkomma till det. Jag har saker att säga om det. Men det säger ju också något om vilka krav den där organisationen redan under sitt tredje levnadsår har på sig själv. Liksom hur den är redan inne i win nu attityd. Ja. Och att det inte duger med att vara ett sträcklag. För något decennium sedan hade han ju varit gud där. Och untouchable efter den här inledningen på existensen.
Nej, precis. Nu har ju förväntningarna vridits upp något enormt och de har en helt annan självbild nu. Och det är bara att se på movesen de har gjort senaste året, ett och ett halvt år ungefär, med Max Pacioretty, med Mark Stone, med Paul Stastny och så vidare och så vidare. Alltså,
självbild är bra ord. Det är väldigt bra ord. Det har du rätt i. Och den, jag vet inte, den kanske till och med är lite förstorad. När man är 3 poäng från första platsen i sin division och ändå tycker att det är undermåligt, så undermåligt att man sparkar coachen. Hallå.
Som är populär i laget och som har gjort underverk uppenbarligen tidigare. Så att
har i alla fall varit tidigare. Ja. Vi vet ju inte riktigt hur det står. Det har ju kärvat lite. Det är som du säger, 4 raka igår, en smärtsam förlust mot Buffalo.
Ja, nollad av Columbus dessförinnan.
Ja, så som du konstaterar, det är ju ett tungt namn som kommer in också. Och Pete DeBoer. Och det är mycket som är jävligt pikant med det. Alltså. Jag tror att de får sätta frukost, kaffet i halsen uppe i San Jose. För de sparkar sin mest framgångsrika coach och en månad senare så är han coach i samma division hos värsta rivalen. Ja. Det är ju så. Sharks och Golden Knights har ju på den korta tiden utvecklat en enorm rivalitet. De tycker ju väldigt illa om varandra och Jesus, de möttes i den där
episka
första omgången. Ja, den där episka serien som slutade med Sharks comeback där efter den felaktiga utvisningen. Och att han plötsligt har bytt bås.
Ja, och ska ställa sig där istället för Gallant och leda Vegas Golden Knights till liksom en Stanley Cup som är hela planen nu. Det är chockartat, onekligen. Alltså. Men man, på något sätt så har det ordet inte samma tyngd längre. För nu är han så van att vara chockad.
Ja.
Man är luttrad på något vis. Men ja, Peter Borg, jag förstår. Alltså, vi sa ju det när han blev sparkad, att han är i princip på den nivån att man kan tänka sig att något annat lag sparkar sin tränare för att ta in honom.
Ja, faktiskt.
För att han har ändå varit så pass framgångsrik senaste decenniet i NHL. Alltså, han tog ju New Jersey till final. Han får snabba resultat i de klubbar han tar över. Han, alltså, även om pricken över iet aldrig kom i San Jose, så har vi utnämnt honom till kanske deras organisations bästa coach genom tiderna. Han gick ändå till slutspel samtliga säsonger. Han var i final, han var i konferensfinal. Han har ett fantastiskt record där i grundserien. Så att det är ju ett väldigt respekterat namn. Och jag kan förstå att Vegas, om de ändå hade planer på att sparka Gallant, såg sin chans att vara först ut och hugga De Boer nu, som var det hetaste namnet på tränarmarknaden. Och kanske få en snabb effekt då, som han är expert på, nu när de verkligen går för Stanley Cup.
Ja, jag tror att man kan säga att det är det som har hänt i princip. Att om inte De Boer hade varit ledig nu, då är det väl högst tveksamt om de hade sparkat honom.
Ja, det beror kanske mest på just det, att det fanns ett så pass hett namn tillgängligt fortfarande. Ja. Så att det var värt att sparka Gallant.
Och det blir ju lite, det blir, eller inte så lite, det blir exakt samma sak som när Montreal anlitade Julien, eftersom han hade fått sparken i Boston. Det är också samma division.
Ja.
men det är ju väldigt speciellt att det blir just det. Och han känns ju som, det känns som ett psykologiskt underläge för San Jose att ställas mot De Boer. När man själv har Boffner i båset. Boogeyman.
Ja, vi kan inte säga vad han heter på riktigt.
Bogner.
Eller jag kan... Nej, det...
Han heter inte Boffner heller, som jag sa. Bogner.
Ja, och jag ska inte försöka uttala det.
Nej, det är en familjevänlig podd här.
Ja, precis. Det blev jättefel en gång i tiden. Men nej, men får jag vända på det så här också då och säga att Gallant, inte han på Julien De Boer-nivå också nu då?
Jo, jag skulle just komma till det, och det slog mig en jävligt intressant sak är att Seattle inte har någon coach än. Där kan man tänka sig att telefonerna börjar bli varma nu, att han får ett till expansionslag att ta hand
om. Ja, just det. Det är ju samma situation liksom.
Ja.
Han är ju uppenbarligen expert på det, och nu har han fueled med ny liksom energi när han har fått sparken från Vegas.
Han är den enda experten i hela ligan på det. Ingen annan har ju gjort det, men han har gjort det. Ja. Det är klart att han kommer hamna i Seattle.
Ja, vi får se. Jag ser redan nu lite, liksom, alla lag som går lite knackigt och som kanske inte tänkt tanken på att sparka tränare, men som kanske finns en liten gryende korn av det, skulle jag kunna tänka mig, tänker sig tanken att en Gallant nu. Ett lag som spontant dyker upp för mig, jag tror kanske inte det är det lag som Gallant är mest intresserad av, men det är faktiskt Detroit. Han är ju tokpolare med Steve Yzerman. De var ju gamla lagkamrater i Detroit som spelade under en lång period och känner varandra väldigt bra och pratar alltid väldigt gott om varandra. Det lanserar jag direkt här, men jag kan tänka mig att det finns många alternativ.
Ja, jag ser Devils också. Det känns som att han skulle passa väldigt bra här i Jersey. Och de kommer ju inte hålla fast vid den här Nadrin.
Ja, Nass, säger jag bara. Nej, det skulle kunna vara ett alternativ också.
Synnerhet som de kommer med all sannolikhet att vara ett väldigt ungt lag nästa säsong.
Ja, precis. De har ju så mycket byggstenar där, så att det borde vara ett intressant projekt för en tränare att hugga tag i och få forma.
Ja, men framförallt måste det ju vara så att de uppe i Seattle nu bara ramlar av stolarna. Vi har som de här spanjorerna i tjuren Ferdinand sett sin tjur nu och börjar skrika, honom ska vi ha.
Ja, precis. Har de ändå liksom slängt fram nu 650 miljoner i inträdesavgifter, så kan de lika gärna börja kasta dollar nu på Gallant också och försöka vinna någon slags budkrig.
Ja, vad heter de som åker ut på landsbygden och hittar tjuren Färlen?
Ja, det är bandrierna och picadorerna, eller vad är det?
Ja, och jag kan se dem där, de dyker upp i hörstackar och skriker, honom ska vi ha!
Ja, precis. Nej, men det är såklart ju namn för dem. Ja, det blir en spännande följetong att följa det också. Och det här hade vi ju inte planerat att prata om, men det här måste vi naturligtvis lägga starten av podden på.
Ja, jag har faktiskt redan hunnit kollat. Tyvärr, Hedberg ska inte med.
Okej, det är klart.
Ja, jag frågade. Hänger du med De Boer till Vegas? Nej, kom det bara ett svar.
Nej. Det var ju tråkigt, för de är ju verkligen tajta de två. De är ju jättebra kompisar.
Ja, men det fanns väl inte hur många öppningar som helst. De har sparkat Grant och en assisterande.
Exakt. Ingen Hedberg tyvärr då. Ja, men om vi ska hinna med allt möjligt så får vi väl kanske helt enkelt gå vidare med fler tränare.
Ja, det är
tränare nyhet och GM-nytt.
Ja, det är coachgrejerna som är de tunga här. Och som sagt, precis när vi hade slagit av mikrofonerna för en vecka sedan, så kom ju då beskedet att Nashville sparkar Peter Laviolette efter 5 år, eller 4,5. Mm. Och dagen efter så kom också beskedet då att det är John Hines, själv sparkad av Devils i början av december, som tar över. Mm. Det känns ju, det är ju så länge sedan som en vecka, så det känns ju som,
ja, det känns ju old news verkligen, precis. Men vi får väl ändå kommentera det, i och med att vi, ja, missade det precis.
Absolut, och det är ju också ett exempel på ett lag som inte alls har levt upp till förväntningarna i år. Att han har inte, de har inte fått ut tillnärmelsevis vad man ska få ut av den truppen de har samlat i Music City.
Precis, där jag måste återigen poängtera också att de är ju, hela kärnan är ju i princip i sin prime. Alltså, ja, de är ju i en gyllene ålder här, 27-28, några enstaka över 30 liksom. De har inte råd att kasta bort en säsong, och det är därför de var tvungna att agera. Och det har vi ju nämnt förut också, att David Poile är ju en tålamodssnubbe. Han är ju verkligen inte den som sparkar coacher i onödan. Det här är första gången han sparkar en coach mitt i säsongen, och det är blott tredje coachen han anställer i Nashvilles historia, som ju de inledde ju 98, så det, är liksom, det händer ju inte. Det var ju Barry Trotz i hur många år som helst, sen var det Laviolette som du sa nu i 4,5 år, och nu blir det John Hines.
Jag vet inte hur mycket det är, alltså, han har inte gjort något dåligt jobb, Lavi, även om han är, kan framstå som en rätt butter typ. Så var han rätt populär i laget, vad jag förstod när jag pratade med den jag har pratat mest med om det här, är Mattias Ekholm. Han sa det att de hade extremt dåligt samvete i laget när det här hände. Mm. Att de kände sig skyldiga till att en väldigt bra människa hade fått sparken. Att det var deras fel. Och det var den viktigaste komponenten i att de sparkade honom, att de ville skaka om laget på det sättet. Mm. För det hade blivit liksom, det hade gått rutin i och att det inte skulle gå så bra. Och det ordnar sig liksom.
Mm. Ja, det kändes lite så under säsongen att det tog aldrig riktigt fart, utan de hamnade liksom i samma fallgropar igen. Liksom efter, ja, några segrar så var de tillbaka i samma tröga spel. Liksom.
Ja, och ja, de behövde skakas om. Och det lyckades de ordentligt med då. Det är ju samtidigt så då att Lavi får alltid sparken efter 5 år.
Ja, det har varit ett återkommande tema.
Ja, men hans lag är alltid bra precis när han är ny. Så att han är ju också en sån som...
Ja, precis. Jag kommer att tänka på det också. Han skulle också kunna anställa sen någonstans. Helt plötsligt. Vi får väl prata om massa tränare nästa vecka också när han har hittat ett nytt jobb. Och Galant kanske, om han inte tar Seattle eller hittar ett nytt jobb. Det känns nästan så. Men ja, Hines, det är ju...
Det, är ju det var många som skrattade då för att han själv har fått sparken för att han inte fick ut vad man borde ha fått ut av den här Devils-truppen.
Ja.
Men jag tror ju att han är mycket bättre än vad facitet i New Jersey visar. Jag får det intrycket ändå.
Jag har en ganska positiv bild av Hines trots allt också över den totala perioden han var i Devils. Jag menar, man kan ju skratta åt också åt den här hösten och att han bara vann en slutspelsmatch under sina år som tränare där, men han var ju ändå, jag tyckte ändå liksom med ganska knapert material de första åren i alla fall, fick ut ganska mycket och de tog ju sig till slutspelet. Ja, högst sensationellt var det faktiskt då 2018 när Taylor Hall hade sin supersäsong och så vidare. Och då var han ju väldigt, han var ju också en sån där populär bland laget. Samma citat från spelarna när han blev sparkad, att de kände dåligt samvete. Han var en populär kille i omklädningsrummet och de hade gärna sett att han fortsatte som tränare för Devils, spelarna. Och jag vet någon spelare som uttalade sig anonymt och sa att det är den bästa coachen han har haft och det är den enda coachen som han kunnat föra ett normalt samtal som inte handlar om hockey med. Liksom, för att han är en players coach helt enkelt.
Ja.
Så att jag däremot så tycker jag, vet jag väl inte om det är just den typen av coach jag skulle vilja se i Nashville. Och då menar jag inte liksom hans personlighet så, utan jag menar hans spelstil. För det är ju ändå han predikar ju en liksom strukturerad defensiv hockey när man ska stänga igen slottet och så vidare, och så ska man sticka iväg på kontringar. Och visst, det kan ju funka i vilket lagbygge som helst, men jag hade gärna sett en offensiv coach, någon som hade kunnat frigöra, liksom förlösa detta offensivt potenta Nashville-bygge.
Ja, fast det är lite så de har haft det med en mer fri kreativitet i offensiven, och det har gått i stå, det funkar inte nu. Och defensiven har blivit lidande. Och Hines har ju redan hunnit sätta sin prägel på det här. De vann med 1-0 här.
Ja, mot Winnipeg.
Ja, och det kändes ju som att en helt ny filosofi. Snabbt hade fått, det var nästan som när Barry Trotz kom till Islanders.
Ja.
Det hörde jag också Ekholm sa då, att det kändes, för han som back kändes det väldigt positivt att de hade fått en helt ny struktur defensivt. Några förändringar som kändes väldigt positiva för honom.
Ja, så kan man ju se också att visst, över tid så skulle jag vilja se liksom Nashville verkligen bara sprudla. Men samtidigt som jag sa också, de har inte råd att kasta bort någon säsong. Det sa jag om Vegas, så är det verkligen med Nashville också med hur den här kärnan är uppbyggd. Liksom. Men, så då är det kanske enklast helt enkelt att ta en coach som kan med några små medel få till det mest elementära åtminstone att funka. Försvarsspelet och sådär, strukturen.
Igår i Edmonton såg det inte ut som att Filip Forsberg direkt var hemma av något nytt system.
Nej, det kan man inte säga. Han bjöd ju på...
Han gjorde Sodomore.
Ja.
Och kanske snyggare. Det var något fantastiskt med att han hade pucken nästan på klubbspetsen.
Ja, det såg nästan ännu elegantare ut på något vis. Ännu mer retfullt enkelt.
Ja.
Ja, det har ju nästan gått inflation i den typen av mål. Vi får se om det blir en ny trend liksom, alltså att spelarna verkligen... För det är ju väldigt effektivt. Men det krävs ju mycket teknik också för att behärska det i matchsituation.
Det är väl ett innebandy move.
Ja, det är ju från början är det. Ja. Skulle jag säga. Det
finns ju kritiker som tycker att den moderna hockeyn börjar mer och mer likna innebandy.
Ja, det är innebandy får man inte tacklas direkt. Och det är... Jag hellre det, att man koncentrerar sig på snygga moves. Och vackra mål än på hårda tacklingar och hjärnskakningar. Och
ja, det är väl inte så många som koncentrerar sig på hjärnskakningar.
Nej, precis. Men det är ju en effekt av den hockeyn som man är van vid från 90-talet.
Den coachen vill jag se som kommer in och säger nu ska vi se till att de får många hjärnskakningar hos motstånd.
Ja, det kan ha hänt en gång i tiden.
Ja.
De håller på att rensas ut.
Nej, Jonte, jag tror ingen har sagt så.
Nej, inte rakt ut.
Ja, det blir spännande att se. Det har som sagt bara gått en vecka. Jag tycker att man har sett klara tendenser på att Heinz gör om laget eller gör om systemet. Men vi får se. Det blir spännande att följa.
Ja.
Och apropå Jersey då, där Heinz kommer ifrån, så fortsätter ju The Shit Show den här säsongen uppe där. Eller ute där, ska vi säga.
Ja.
Det har varit en enda stor mess den här säsongen för Devils. Ja. Och i synnerhet i skenet av vilka förhoppningar de och vi alla hade när det började, eftersom de hade sån, i alla fall på pappret, fin sommar med så många trades och de fixade ännu en draft etta och allt vad det var. Men allting har gått åt skogen. Det började med att tänkte första målvakten till slut var skickad till farmen.
Mm.
Coachen blir sparkad, alltså John Heinz.
Ja.
Superstjärnan Hart Trophy-vinnare för 2 år sedan blir trailad till Arizona.
Mm.
Och så slutligen då så får även Ray Shero, General Manager, sparken. Jag var i Jersey då i söndags.
Just det var precis du åkte ut till den matchen.
Ja, jag satt och skrev på ett intro på pressläktaren när det plötsligt plingade till att Ray, jag trodde först det var ett skämt. Ray Shero sparkar. Nej, det var minsann inget skämt. Ägarna hade 19 säsongen tagit det extremt drastiska beslutet och sparka honom.
Ja, och det, alltså tajmingen är ju så konstig, för dels så var det ju direkt, det var ju dels bara någonting med innan matchen, och det var dels efter att de hade slagit serieledarna Washington med 5-1. Och ja. Men det absolut i en större bild konstiga tajmingen var ju att man har låtit Shero sparka tränare och trada Taylor Hall, 2 otroligt viktiga beslut för organisationens framtid. Och sen helt plötsligt gör sig av med honom, den som bygger laget så att säga. Det tycker jag, det kan jag inte riktigt förstå.
Nej, jag tycker också det är ett mycket egendomligt drag att sparka general manager under pågående säsong. Vad ska det ge? Liksom? Visst, ägarna är besvikna, man förstår att de här movesen han gjorde i somras har ju inte burit frukt.
Nej, precis. Det är de som betalar Subens lön till exempel på $9 miljoner per säsong. Och Wayne Simmons för $5 miljoner till exempel. Och det faktum att de har 2 draftettor i truppen nu och ändå inte lyfter någonstans. Alltså vad man förstått så är deras självbild, om vi pratar om det igen, så från ägarnas sida så trodde man verkligen på hypen den här säsongen. Man trodde att man skulle vara ett såklart slutspelslag.
Men det trodde vi, det var ju inte de ensamma om att tro, det trodde vi ju också. Och alltså det är fortfarande så att det han gjorde i sådana inte hans fel att det inte har gått bra på något vis. Det var ju ändå tunga, fina namn som han fick in. Och jag framförallt så har det ju känts som att han i flera år har haft något jävligt intressant på gång. Och metodiskt och lugnt och fint byggt ett nytt lag. Men nu får de ju börja om från början.
Ja, precis. Nu har de sagt att vi behöver en ny riktning och vi litar inte på att Shero kan styra oss rätt, utan nu behöver vi en ny röst här. Och jag vet inte, jag kan nämna betydligt fler bra Shero-beslut under Devils eran än dåliga faktiskt.
Ja, den här säsongen är ju körd liksom. Ja. Och då är frågan, ska det också sända någon slags signal då, mitt under pågående säsongen? Om man tar in Tom Fitzgerald då, som var han är interim nu då. Mm. Och tidigare under säsongen så fick han hoppa ner i båset, och det är en allt-i-allo-gubbe det.
Ja, han har verkligen fått hoppa runt här. Och jag känner samtidigt, nu får vi se om det blir han som blir, om han bara är interim och sen försvinner, eller om han blir det långsiktiga valet. För det har varit en ganska, ganska hett namn i NHL-världen senaste åren. Han var ju nära att få Minnesota-jobbet för något år sedan, inte nu när Bill Guerin tog över, utan när Fenton tog över så var det han runner-up till att bli general manager där. Men jag känner att han, men om man vill verkligen ha en ny riktning, så vet jag inte om Fitzgerald är rätt person. För han har ju varit Sheros högra hand. Han var ihop liksom med Shero även i Pittsburgh. De är jättebra kompisar. Han har definitivt haft med leken och att trade Hall till exempel, att sparka Hines. Det känns som att det är typ samma person som han låter ta över nu. Om man inte hittar ett helt nytt namn.
Ja, konfunderade är vad man blir. Det är till och med obegripligt faktiskt. Att faktiskt. De gör så. Men Ray Shero behöver man inte tycka synd om. Han är också ett av de mest aktade namnen i NHL-familjen. Och han kan ta ett tv-jobb resten av den här säsongen. Men han kommer ju få ett nytt jobb. Det är jag helt övertygad om.
Ja. Och när du sa tv-jobb så känns det som att han skulle passa perfekt i tv. Han har den karisman och den analysförmågan, känns det som. Han skulle briljera, tror jag, framför en kamera.
Ja, det var därför jag nämnde det.
Ja. Mm. Bra. Ja, jag håller med dig.
Mm.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, som sagt, det finns mycket annat att prata om, men vi är den verkligen stora grejen för oss då är ju att Bäckis, Niklas Backström,
ja,
har på egen hand förhandlat sig till en kontraktsförlängning på 5 år, som alltså hans nuvarande 10-årskontrakt går ut i sommar. Och han avbröt samarbete med sina agenter i somras eller tidigt i höstas och bestämde sig för att förhandla om det här själv. Mm. Och då tänkte man att hur ska det här gå då? Och det har ju gått utmärkt, får man säga, för att han får en rejäl löneförhöjning de kommande 5 åren. Han kommer att snitta på $9.2 miljoner.
Precis, 6.7.
Ja. Så det får man ju gratulera till, förhandlingsskickligheten. Och han har åtminstone de första åren har han ju full no trading klausul.
Ja, precis. Så han har minst partial liksom klausul ända hela vägen fram tills han är 37 när kontraktet går ut.
Ja. Ja, vad ska man säga om det då? Vi i det moderna NHL så känns det ju lite vanskligt i normala fall att ge en 32-åring en förlängning på 5 år. Men vi har pratat om det här många gånger, du och jag, om att Bäckis är inte typen som nödvändigtvis kommer att tappa någonting med åren. Eftersom hans styrkor inte är den sortens styrkor som nödvändigtvis liksom trubbas av. Han lever inte på sin speed framförallt.
Nej, och på sin fysik och sådär. Utan nej. Det är ju på sin hjärna.
Ja, hjärna det.
Ja.
Nej, men det är med sitt spelsinne och sina passningar och sina handleder som han är geni i princip, Valbosonen.
Han är ju en av få spelare som klarar av att dra ner tempot i en modern hockeymatch och få andra att förhålla sig efter honom snarare än tvärtom. Han är liksom antitesen till Conor McDavid ungefär.
Vilket fint sätt att uttrycka det. Verkligen sant.
Ja. Och ja, vi har jämfört honom med en annan spelare som har klarat av den moderna hockeyn också, trots att han åldrats och kommit upp över 40 nu. Det är Joe Thornton som också är den typen av spelare. En verkligen renodlad playmaker som ändå fortfarande är väldigt effektiv. Och fram till han var 36 år åtminstone var en point per game-spelare. Och Beckes kontrakt är ju tills han är 37. Så jag blir inte förvånad om han håller ungefär samma nivå hela kontraktsperioden ut.
Nej, absolut. Och dessutom är det ju så, vilket jag skrev i en krönika där direkt, om att det är ju lite skyldiga är Capitals honom en payday också, eftersom det här kontraktet han har spelat på så länge, det var ju väldigt fint när han skrev det för 10 år sedan.
Ja.
Men under de åren, det decennium som har gått, så har ju lönerna stigit dramatiskt och likvärdiga spelare har ju betydligt bättre betalt än vad han har haft de senaste 5-6 åren.
Exakt, så han har ju känts väldigt underbetalt. Ett av de liksom mest prisvärda kontrakten i ligan har man ju sagt.
Ja, det har varit ett rabattkontrakt.
Ja.
Så att det är moraliskt rätt att han får en lön som ligger mer i linje med hans marknadsvärde.
Precis. Och sen är det värt att poängtera, som Cap Friendly såg jag på Twitter också, att det här 9,2 miljoner dollar, det motsvarar 11,3% av lönetaket idag. 6,7 miljoner dollar 2010 när han skrev det kontraktet motsvarade 11,3% av lönetaket då. Så det är faktiskt exakt samma värde på kontraktet utifrån lönetaket sett.
Ja.
Så att det var ett bra kontrakt då. Det här kontraktet som är mycket mer dollar är faktiskt lika mycket värt på det viset nu. Så kan man ju resonera också. Men jag tycker absolut att han skulle få det här kontraktet och han har gjort det bra, som har förhandlat fram det själv också. Och liksom bara få en grepp om ungefär hur mycket han tjänar på att göra det här själv och inte ha någon agent inblandad. Att man brukar prata om 3-5% ska agenterna ha liksom av den här totala summan. 46 miljoner dollar handlar om. Ja, det kan väl bli uppemot 15-20 miljoner kronor över den här totala femårsperioden. Så det är inte negligerbart.
Nej, det är inget man spottar åt. Nej. Men jag tror inte det har varit, han har understrukit att det har inte varit huvudskälet till det här, utan att han är nyfiken på hur det går till och vill ha gjort det själv. Och jag skulle inte vilja gå in i en förhandling med en Gävlebo.
Alltså. det du undviker sådana i normala fall.
Det är de envisaste och mest orubbliga som finns i sådana sammanhang, skulle jag vilja påstå. Det är ett jävligt drag. Och mig skulle minsann inte blåsa, skulle inte tro det.
Ja, okej, okay, ja, det ser du. Ja. Nej, men och när du säger det så är det faktiskt det McLellan har tryckt lite på, alltså general managern, nu när han har suttit med Beckes och förhandlat dem. Det tog ändå ett litet tag för dem. Alltså, vad jag har förstått så har de suttit i 8 separata möten och dealat fram och tillbaks. Och McLellan var imponerad över Beckes förhandlings liksom strategi och taktik och personlighet, för att det var väldigt respektfullt hela tiden. Och han jämförde faktiskt Beckes liksom spelstil på isen med hans förhandlingstaktik. Väldigt lugn och sansat, väldigt metodiskt, men han visste sina styrkor och han visste vad han skulle trycka på. Och han var just envis.
Och han skojade med kläderna efteråt. Det enda som oroar mig nu är att Ovechkin ska anlita Beckes för att förhandla om hans kontrakt.
Ja, precis. Vem vet. Ja. Nej, så att det, men det är kul för Beckes och bra för Caps skulle jag säga också.
Har du inte lite sång du kan sjunga om Beckes? För nu ska jag gå och hämta kaffe.
Oj då, nej, det är du. Nej, ja, det blir svårt.
Kan du inte sjunga den du sjöng när vi var ute på roadtrip förra säsongen om Texarkana? Vad var det för sång?
Ja, den är klassisk. Den tror jag ni känner igen.
När vi passerade Texarkana på gränsen mellan Texas och Arkansas, då började du sjunga den här fantastiska sången. Ja, lyssna på den nu, folk, medan jag går och hämta kaffe.
Ja. When I was a little bitty baby, my mama would rock me in the cradle, in the mold, cotton fields back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana, in the mold, cotton fields back home.
Ja. Ja, applåder.
Ja.
Jag är tillbaka efter den här lilla pausinsats.
Ja.
Jag ser fram emot att lyssna på det här sen när det ligger ute, så jag får höra hur det lät också.
Kom ihåg lite grann.
Men du, vi hade några fler saker där på listan. Vi kan nästan inte gå igenom allt som hänt. Men att Justin Williams kommer tillbaks är ju då klart. Han tog ett halvt sabbatsår efter förra säsongen. Och har nu börjat träna igen då. Det dröjer säkert inte så länge innan han är tillbaka i match heller. Det finns inte mycket att vänta på.
Nej.
Det är väl inte helt oväntat att det här skulle hända, men ändå, ja. Vi har många gånger konstaterat att vi tror inte på det här med att så sent i karriären ta en sån här paus och sen komma tillbaka. Det brukar verkligen inte funka.
Nej, det mest aktuella exempel är väl Mike Fisher. När han gjorde comeback och inte var sig själv igen.
Och det var ju lika med Mats Sundin när han försökte vänta till långt in på året därpå och kom till Vancouver. Det blev inte bra.
Nej, precis. Men det, ja, på ett sätt, jag tycker ändå känns bra för Carolina, för han tar minimumlön, gör han ju faktiskt. Och han är ju liksom lagpappa på något vis. Så att kanske att han rent spirituellt, nu använder jag det ordet igen, kan liksom få samma effekt som han hade i fjol när han verkligen, han var ju liksom ändå sinnebilden för Carolina Hurricanes search då.
Ja, och Bunch of Jerks.
Ja, hela den grejen var ju han som höll i. Mm. Så jag tror ändå att de välkomnar med öppna armar in i omklädningsrummet igen. Så får vi se om han lika stor roll på isen då.
Jo, vad gäller som du säger andligt då. Det hördes på Lucky Luke Wallmark när jag pratade med honom för veckan. För övrigt väldigt het nu. Han redan har gjort sitt 10:e mål. Han redan tangerar sin bästa skörd någonsin då.
Ja.
Mm. Ja, han sa det, att de hade fått en energiboost bara av att han rör sig i katakomberna igen, deras pappa. Ja. Så att på så vis är det säkert bra, men jag sätter vissa frågetecken till hur mycket han kommer att utveckla på isen.
Nej, precis, det är svårt att säga. Han gjorde faktiskt 53 poäng i fjol, vilket är en bra siffra i hans ålder, men jag tror inte han håller samma poängsnitt nu. Men
nej.
Ja, som sagt, jag är ändå positiv och glad för han och Carolina skull att det här blir bra.
Ja, vad kul för dig då.
Tack så mycket. Jag är nöjd. Jag är glad.
Ja. Och vi får väl nämna det med Rasmus Sandin då, som gjorde succé i JVM. Och sånt succé så att nästan Maple Leafs-ledningen nästan fick lova att han kommer få fler chanser. Och när Morgan Riley nu varit satt ur stridbart skick för lång tid framöver, storbacken, så plockar de upp honom från Marlies, Rasmus, och... Ja, det började ju bra igår kväll då när de slog New Jersey. Han började med att leverera två skott som styrdes in och såg överhuvudtaget väldigt bra ut och fick mycket, mycket beröm. Ja. Austin Matthews sa att det var en ren kick av honom. It's a blast to see him.
Ja, det är inga dåliga ord. Han har verkligen inte fått dåliga omdömen de här sista veckorna under och efter JVM. För att han var ju fantastisk i den turneringen. Snacka om att han... Man verkligen kände då, visst han har varit hypad länge och han har gjort det bra i AHL sen han kom över till Nordamerika och i OHL dessförinnan också, men nu såg man verkligen vilken talang han är. Han var ju dominant i JVM. Han var ju bäst. Han blev till och med utsett till turneringens bästa back, och det var ingen snack om det. Så att nej, där har verkligen Toronto en riktig byggsten, och det är ju för hans del så är det verkligen bra att han är just Toronto, tror jag, för att han älskas ju av Kyle Dubas och Sheldon Keefe.
Ja. Och jag satt och tittade mycket på honom igår i den där Davids-matchen, och han är en av de här typerna som kommer in och ser ut som att det inte är någon som är kvärdigt med NHL. Han spelar med ett otroligt lugn och härlig pondus och tog för sig liksom, och det ser så enkelt ut.
Ja, precis. Han har den där egenskapen som jag har nämnt tidigare i podden, tror jag, som jag tycker brukar känneteckna bra spelskickliga backar. Det är att de knappt tittar ner på pucken. De är alltid lugna och huvudet och sikten uppe liksom. Och då har de ju naturligtvis en väldig koll på vad som händer och sker på isen. Och han är den typen av back. Han kommer bli fantastiskt bra. Sen får vi se på kort sikt här. Tycker jag att det ser lite oroväckande ut för Toronto då, med både Morgan Riley långtidsskadad och även Jake Muzzin har ju en fotfraktur, och jag vet inte riktigt hur nära han är comeback. Så det är de två ledande backarna i laget.
Ja, nej, det är inte bra, men ja, det såg väldigt bra ut där mot Devils. Det är när Toronto är på humör och får det att stämma, så är det ett väldigt underhållande lag att titta på.
Precis, mer just Keefe också måste vi ändå säga. Alltså, snacka om att han vi har pratat om honom flera gånger i podden, och det har ju, visst, det har varit lite på slutet, han har släppt in en hel del mål och sådär, delvis på grund av skadorna på backsidan, men sen han tog över, de är ligans tredje bästa lag från den punkten. 16-6-2 i record.
Ja.
Så att det är ett underhållande lag, precis som vi förväntar oss med han i båset.
Ja. Hör du, vi har ju varsitt lag innan allt det här med alla dessa nyheter bara ramlar över oss som vi måste reda ut.
Ja, ja.
Så i vanliga fall brukar det vara så här också den här tiden på året, att vi får vi får anstränga oss lite för att hitta ämnen och teman och bygga de här podcastavsnitten på. Så är det verkligen inte längre den här säsongen.
Nej.
Det är knappt så vi hinner med och få med allt vi borde diskutera. Men vi talade tidigare i veckan när vi skulle göra det. Vi har ju varsitt lag vi vill prata lite extra om.
Ja, det, så är det faktiskt.
Och mitt lag som är helt fräckt börjar med nu då.
Gör det.
Det är Columbus Blue Jackets. Som nu står på, de är på precis under wildcard, sista wildcard-platsen på samma poäng som Philadelphia. Och är alltså med i racet även i år. Och det är, tycker jag, exceptionellt anmärkningsvärt. För att det som hände i somras då var inte att de likt Islanders ett år innan bara tappade en stjärna. De tappade alla stjärnor de hade. De tappade Bobrovsky, de tappade Panarin, de tappade Duchesne och de tappade Dzingel. Totalt brandskattad trupp som dessutom har haft extremt tunga skador på väldiga nyckelspelare och fortfarande har.
Ja, för liksom Korpisalo som skulle ta över som första keeper och gjort det bra blev faktiskt uttagen till All-Star-laget innan den här skadan. Han är borta nu. Vi har ju Cam Atkinson som jag menar, gjorde 40 mål i fjol som skulle liksom axla rollen lite efter Panarin och måste ju fortsätta leverera. Han har inte haft så bra säsong och varit väldigt skadedrabbad till exempel.
Ja, och Dubinsky har varit borta hela säsongen.
Josh Anderson
är borta.
Ja, Björkstrand, ja.
Jag skulle just säga det, vår favorit som vi såg i Nationwide Arena och varit förtjust i. Kommer du ihåg det? Den matchen
ja, då var Josh Anderson fantastisk.
Ja, och Kuken är skadad nu också.
Ja, det är uttalet var tveksamt. Men det är svårt att uttala det på ett annat sätt. Ja.
Men de säger ju det, amerikanska och kanadensiska kommentatorer när han är med. Man tittar upp varje gång de säger, vad sa han?
Ja.
Kuken. Säger de.
Ja, förlåt. Det är lite kul. Det är lite kul.
Blir det explicit varning nu igen?
Ja, det tror jag faktiskt att det kan bli. Men det får det vara värt. Han heter ju så.
Ja, jag gör det. Ja, men ändå så har de alltså samlat sig till en så fin säsong. Och på samma sätt som alltid så har de gjort sig till ett extremt svårspelat lag. De är en pain in the ass att möta. Jag pratade så sent som igår. Alltså, den här veckan har de ju då två nollningar i rad. Först slog de Vegas med 3-0 i lördags.
Och igår
slog de Boston med 3-0 i reprisen av den matchen vi såg då i fjol.
Ja, just det. Det är verkligen imponerande.
Ja, det är extremt imponerande. Och ersättaren som har fått komma in nu då, Elvis. Elvis Merzlikins.
Ja, så ska man väl säga.
Han har hållit 2-0 i rad.
Ja.
Och efter den matchen mot Boston då pratade jag med Wennberg eftersom Alexander Wennberg har gjort mål i båda de här matcherna och kom igång lite. Han konstaterade att vi spelar inte världens roligaste hockey kanske, men vi jobbar stenhårt för varann och det har gett resultat. Och vi har en enorm sammanhållning i gruppen. Och vad vi jag och han inte kom in på då, men som jag tänkte understryka här, är att det här, om det här säger något, så är det ju att John Tortorella är en, med alla sina warts and all, som man säger,
ja.
Så är han en jävla bra hockeycoach ändå.
Ja, precis, man kan säga mycket om honom, men man får ge honom att han får verkligen resultat med det här Columbus-laget, och han har gjort hyfsade resultat tidigare tränarkarriären också, i olika lag, på olika sätt. Och bytt stil här och där. Ibland har han varit en dinosaurie som i World Cup med USA där. Då trodde man han var slut. Men nu känns han återigen typ Jack Adams nomineringsvärdig.
Absolut. Ja, jag tycker att han på min lista är nummer ett nu. Med tanke på vad han har för material att jobba med. Ja. Och just det du säger, han har verkligen förnyat sig själv. Sen World Cup och sen inte så lyckade sessionen i Vancouver.
Ja.
Så har han förändrat både sin attityd som person, även om han fortfarande är hetlevrad, så håller han ju åtminstone för det mesta igen.
Ja.
Men han har ju också anpassat sin hockeyfilosofi till samtida idéer.
Ja, exakt. Han utnyttjar den spelartyp som finns nu också på ett bättre sätt.
Ja, men framförallt så är det ju så att han får ihop en grupp på det här sättet och skapar ett kollektiv som är så jävla svårt att spela mot. Så att jag är extremt imponerad av honom och vill härmed utse Columbus till säsongens verkligt stora positiva överraskning.
Ja, det är bra det faktiskt. För att det var ju så att i princip alla lite slentrianmässigt satte Columbus sist i sin division, för att man kunde liksom inte riktigt, alla andra lag kändes mycket mer spännande och de kändes jätteospännande med tanke på, som du sa, de tappade allt liksom, all spets försvann. Så att nej, det är bara att lyfta på hatten, och framförallt Tortorella. Och visst, vi kan nämna liksom sådana spelare som verkligen utropstecken. Merzh Likens nu, 95% av de här 8 matcherna har fått stå sen Korpisalo gick sönder. Helettiskt målvaktspar faktiskt. Det är ju faktiskt en lätt som är backup numera också. Och sen så får vi säga också, jag menar, alla svenskar som är där nu. Den här matchen mot Boston, de vann med 3-0. Det var minst en svensk i alla 4 kedjor.
Ja, just nu ingår 6 man i truppen. 5 var på isen igår. Och det är ju också lite häpnadsväckande. För när du och jag var där så sent som förra våren, då var det en svensk där. Och det var ju Wennberg då.
Just det, som var typ halvpetad liksom.
Ja, och det pratade man om igår också, så du har fått betydligt fler lekkamrater nu. Ja, det är nästan för mycket så. Det är för mycket svenska omklädningsrummet nu, tror jag. Men nej, han skojar ju, så att det var otroligt kul. Och flera av de här är ju dessutom sådana som har i alla de här skadade spelarnas frånvaro, så har han på det lagmaskinsättet fått andra att komma underifrån och tagit chansen och lyckas och komma in som kuggar i laget. Kevin Stenlund till exempel, han matar in mål med sitt fantastiska skott. Bemström är ju ett utropstecken. Jakob Lilja har gjort det bra.
Ja, precis. Det är inga dundersuccéer liksom i mål och poängkolumner, för det är ingen som har det. Jag menar, det enda är väl Wierenski som faktiskt leder målligan bland backar i NHL. Men annars så hittar vi Pierre-Luc Dubois på 78:e plats. Bästa forward, alltså NHLs poängliga bästa forward i laget med det. Men som du säger, de är ett kollektiv och alla bidrar på sätt och vis. Och jag menar, sån som Bemström till exempel, uppe i andra kedjan och spelar med just Dubois. Vi har en fin kedja där med Wennberg och Kevin Stenlund och vem det nu är som är tredje komponent. Det är
Nathan Gerby.
Just det, som också är en sån AHL-call-up och som har gjort det väldigt bra och fått beröm för att han har liksom anammat den här Tortorella energin liksom.
Ja, men det tar ju också till Tortorellas fördel, tycker jag, att man har ett sånt struktur och sen konstruktion så att man kan stoppa in andra, och om de bara gör sitt jobb så blir det bra.
Ja, precis, för annars nollar man inte själva till Boston liksom på det viset.
Nej, det är ju jävligt imponerande alltså.
Kan sensationellt nog bli ett slutspel för dem också, men de är i alla fall med i racet, och bara det är ju väldigt imponerande. Så att jag förstår att du har plockat ut någon som ditt lag den här veckan.
Ja, och tårtan som min Jack Adams favorit.
Ja. Ja, jag såg att till exempel från 1 december, om man räknar sedan dess, så är den faktiskt, nu sa jag just att Toronto är ligans tredje bästa lag sedan Sheldon Keefe tog över 20 november. Men sedan 1 december, då är Columbus ligans tredje bästa lag.
Ja.
Det är ingen dålig svit senaste 1,5 månaden.
Men det finns ju då ett lag som får kallas grannklubb till Columbus. Det är väldigt nära, mellan bara några få timmar så tar man sig från Columbus till Pittsburgh.
Ja, just det.
Och där huserar laget som du vill framhålla lite extra den här veckan. Det är inte så att de har inte precis befunnit sig i radioskugga de senaste åren. Men det här är en remarkabel säsong för deras del.
Ja, det måste man säga. Jag kan först bara nämna att sen 1 december är Columbus tredje bästa laget sen dess poängmässigt sett. Näst bäst är just Pittsburgh. Och bäst, då måste jag bara flika in, jag har inte nämnt namnet än så länge i podden. Tampa Bay, bäst sen 1 november. Ja, förlåt. Men nu ska jag fokusera på Pittsburgh. Och det tycker jag att vi får göra. För att visst, vi har lite lätt sagt det hela säsongen att det är imponerande hur de har hållit sig i toppen trots alla skador på inte vilka som helst. Jag menar, precis här om sisten så har ju Crosby kommit tillbaka och gjorde 4 poäng direkt, men dessförinnan var ju borta i 2 månader. Liksom.
Ja,
och när han blev skadad, då hade ju Malkin precis kommit tillbaka efter att missat nästan hela hösten. Så att det ska ju inte gå liksom, för Pittsburgh att göra en sån här bra säsong. Framförallt så var ju jag en stark kritiker inför säsongen, och du var väl lite grann åtminstone. Jag hade dem
faktiskt. Nej, jag var ganska mycket jag också.
Ja,
jag
det var det. Mm.
Jag tyckte ju att det de visar, att den hemska serien mot Islanders i förra slutspelet, då de har varit svepta av Islanders, var det ultimata, slutgiltiga beviset på att de hade börjat harka åt fel håll, även Penguins, och var på väg i samma riktning som Kings och Blackhawks. Ja. Efter sina respektive storhetsepoker. Ja. Det såg ut som de hade liksom nått vägs ände. Det fanns ingen energi kvar. Matt Murray var dålig. Men där bedrog vi oss. Det stämmer inte alls.
Nej, precis. Jag hade dem också faktiskt utanför slutspel i mitt tips. Och liksom, om man ser till de grejerna som du sa nu, så har ju de hållit i sig. Jag menar, Matt Murray är under 90% den här säsongen. Och Alex Galchenyuk, som var deras stora nyförvärv inför säsongen som de bytte till sig mot Phil Kessel. Han har ju varit en stor flopp och är på marknaden igen nu. De vill trada bort honom. Men så är det en namn som vi inte alls pratade om för säsongen, som har gjort jättesuccé i de här, många av de här skadade spelarnas frånvaro och så vidare, och verkligen tagit chansen och kliva. Så Tristan Jari har vi ju pratat om förra veckan, ja, som är nästan Vessina nomineringsvärdig, så bra som han har varit. John Marino på backsidan, som de, ja, liksom en doldis inför säsongen, visserligen lite små hypad på college-nivå, men han har ju varit en stor revelation. Han skulle kunna tänka mig att prata lite mer om, men vi fortsätter att bara tugga namn. Brandon Tanev, som vi, många inklusive jag, utsåg till ett av sommarens sämsta nyförvärv. Inte just den här säsongen. Jag trodde att han kan, liksom, han är fortfarande ung och kan liksom göra bra ifrån sig nu. Men det kändes som att det var för mycket att ge han ett sexårskontrakt på mycket, mycket dollar utifrån vad han är för spelartyp och vad han har presterat tidigare i NHL-karriären i Winnipeg. Men han har varit väldigt bra. Brian Rust, som har varit en bottom six grinder i en väldig massa år. Han kliver in och gör 40 poäng på 32 matcher hittills. Det är liksom, ja, det finns väldigt massa stories som man inte kunde förutse.
Dominic Cahoon och Jared McCann.
Den ena offrade
Dominic, säger man Simon eller Simon?
Ja, Simon, han är ju europeen från, vad är han från, Schweiz eller vad är han från? Nej, det är ju från, han är från Tjeckien, tror jag.
Ja, då säger vi Simon då.
Ja, men det är Cahoon till exempel, som du säger.
Ja, men de har ju, truppen har ju ömsat lite skinn här. Det är rätt mycket nya namn liksom. Sullivan, som är Tårtans bästa kompis, har gjort ett likadant jobb, även om det är lättare för honom eftersom han har några riktiga jävla superstars.
Ja, och där måste vi nämna också en spelare som jag inte tycker fått tillräckligt cred här under vintern. Det är ju faktiskt Evgeni Malkin, för att i och med att han missar hösten så ligger han ju inte riktigt i poängliga toppen. Men ser man till hans poängsnitt, 47 poäng på 34 matcher han har gjort, så är det i, ja, det är precis snäppet under Nathan McKinnon. Det är över Pasternak, det är över Marchand, det är över Eichel. Han har varit ett monster.
Ja, men det är värt att påminna om att det här är ju ett tema som har gått igen under alla deras år i Pittsburgh. När den ena är skadad så blir den andra ännu bättre.
Ja, det sa du ju redan då när skadorna kom. Först på Malkin och sen på Crosby. Att de är ju så här, för Crosby var ju fantastisk under hösten när Malkin var borta i sin tur då. Så ja, att det är ett fenomen som vi vet att det blir så. Men fler skador, vi kan ju säga, alltså Brian Dumoulin har varit borta jättemycket, Justin Schultz har varit borta jättemycket, Nick Bjugsten har bara spelat 10 matcher, Chris Letang har missat ett 10-tal matcher, Patrik Hörnqvist har missat ett 15-tal matcher.
Ja.
Hur är det möjligt? Det är bara, ja, här måste vi också verkligen, som du säger, credda Sullivan.
Ja, det måste du.
Som jag måste också poängtera också är väldigt ombytlig och har inte så stelbent i liksom systemet, utan han kan anpassa sig lite utifrån materialet. Alltså, de vann ju, jag tycker att de vann sina två Stanley Cups på lite olika sätt. Första var lite mer defensivt när Chris Letang var borta. Andra året var lite mer det vanliga Pittsburgh. Nu tycker jag att de spelar lite mer defensivt och lite mer efter resurserna. Deras backar pinchar inte alls på samma sätt. De är mer defensivt strukturerade och det ser man. Till exempel när de är som bäst, då släpper de in en hel del mål. Eller när de är som mest sevärda, då släpper de in en hel del mål. Då. Sen Salman tog över, så tror jag att de ligger i mittenskiktet, typ 15:e plats vad gäller insläppta mål under den 4-5-årsperioden. Men den här säsongen, 6:e minsta antal insläppta mål. För att de har kanske lite mer defensiv approach. Så att Sullivan ska ha jättestor cred för det, och Rutherford också, som valde att fortsätta och gärna ett nytt 4-årskontrakt i somras, trots att många fans var trötta på honom efter den här 4-0-förlusten i slutspelet.
Ja.
Så att nej, mäktigt med Pittsburgh.
Verkligen, och nu har du nämnt nästan alla andra, så vi kan ett litet plus till Marcus Pettersson, den andra svensken i laget också, som är back och väldigt, ja, uppskattad av Sullivan, för att det är ju en spelare med lite sandpapper, samtidigt klok och smart i båda ändar av rinken.
Absolut, han ska definitivt nämna att format ett riktigt succépar ihop med den här John Marino som jag tar, college-spelaren, Harvard-killen som de tog in inför säsongen. Jag vill bara nämna snabbt kuriosa om honom också. Han var ju draftad egentligen av Edmonton, men så vill han inte skriva på där, och då såg Pittsburgh sin chans och plockade upp han istället, bytte till sig honom mot ett 6:e val tror jag, inför säsongen. Och det föregicks av att hans bror, han har en tvillingbror, den är John Marino, som heter Paul Marino. som också pluggar på Harvard. Det är två smarta begåvade killar här. Och, mm-hmm. och han har som ambition att bli general manager i NHL en gång i framtiden. Och han kollade upp så här liksom alla lags depth charts liksom system och vad de möjlighet att slå sig in i vilket lag och sådär. Och han kom fram till att Pittsburgh har du nog bäst chans i. Och han tryckte väldigt mycket på att John Marino, att tvillingbrorsan och John Marino skulle försöka ta sig till Pittsburgh. Och så blev det ju. Och han kan tacka, John Marino kan tacka sin tvillingbrorsa på flera sätt att han överhuvudtaget spelar hockey. För det är verkligen ingen hockeyfamilj, den här Marino-familjen. Ingen har sysslat med det tidigare. Men Paul Marino, när han kom ut i magen, mammas mage där, då var han hjulbent. Paul Marino. Och då var det så att
hur har du kunnat läsa på
honom? Jag har läst på om John Marino här och då var det så att Paul Marino var hjulbent. Läkarna rekommenderade honom att åka skridsko för det skulle hjälpa honom och det skulle vara bra för honom. Och då följde John Marino med och började spela hockey också. Och ja, blev en sån här bra back och så är det en historia som fortsätter på det viset. Så att Paul Marino ska ha mycket cred också för John Marinos NHL-karriär.
Jag vill presentera min podcastpartner Johan Ekeliv. Han vet hur alla NHL-spelare såg ut när de var nyfödda också.
Jag vet en i alla fall. Så att, ja, nej, men en är riktig succébackare varit John Marino.
Ja. Mm. Ja, det var ju kul för de där två i Rust Belt-lagen att vi tog fram dem.
Ja, exakt. Och vi har inte pratat så mycket om den här säsongen så det var värt lite extra uppmärksamhet.
Ja. Du och jag ska göra oss redo för ett tv-framträdande här också, precis när vi är klara med det här. Intensiv NHL-förmiddag för oss.
Precis, eller, exakt.
Kväll för dig, förmiddag för mig. Och jag ska i ordning här i lägenheten. Jag har fixat min studio så jag har Manhattan i bakgrunden.
Ja, ah, vad fint. Mm. Då kanske vi helt enkelt får trycka på stopp här snart på inspelningsknappen. Och...
Ja, snart. Men vi har några små korta saker. Vi håller på att ladda för All-Star Weekend här nu. Det är ju, den här helgen spelar vi och sen är det uppehåll.
Just det.
Då ska vi alla till St. Louis igen. The Lou.
Ja.
Och jag har varit gott och suckat över det. Men nu börjar jag faktiskt bli lite peppad inför det.
Ja.
Det är så att väldigt många kollegor ska dit och det kommer att bli kul på utanför isen om vi säger så.
Ja, det är det som är huvudgrejen nästan med All-Star helgen för journalistskrået så att säga.
Ja, för spelarna med.
Ja, kanske det. Ja.
Men det dök uppgifter igår om att de har infört ett nytt skillsmoment där spelarna kommer att stå på läktaren och skjuta över huvudet på folk.
Oj då.
Och träffa saker på isen. Det låter ju som något man vill se.
Ja, det tror jag. Mm.
Men så vill man också se hur det kommer att gå för Pacific-divisionen där Dreisaitl och McDavid ska spela med Matthew Tkachuk som de nu avskyr.
Ja, just det,
och till och med Dreisaitl har sagt att tänk om du får spela med honom, ja då går jag av isen.
Ja, de hatar Matthew Tkachuk i Edmonton just nu. Den här rivaliteten i Alberta har ju verkligen skruvats upp nu senaste matcherna. Och Matthew Tkachuk är ju public enemy number one. Alltså.
Ja.
Och vem ska coacha honom? Jared Gallant skulle göra det. Han kan ju inte coacha honom nu liksom. Det blir väl Peter Bohr då som hjälper sig för coacha All-Star också.
Ja, bara en sån sak. Det har jag inte ens tänkt på. Vilken pikant detalj. Att en All-Star-coach är sparkad.
Ja, precis. Så att så ligger det till faktiskt.
Ja.
Ja, men sen är det väl sen är det ju många namn som inte är med som vanligt. Ovechkin har ju tackat nej och blir därmed avstängd i en match. Det har ju blivit standard.
Fleury också.
Ja, precis. Och
ja, det är flera som... Det är ju så. Jag skrev en hel krönika om det här till hockeynews.se förra söndagen.
Mm.
Om att det är den sämst bevarade hemligheten i Nordamerika. Så att inga spelare vill ju bli uttagna till det här. De vill hellre vara lediga och åka till Karibien och ligga i en solstol några dagar.
Ja.
Och jag har full förståelse för det. Jag bevakade Zäta i alla år som alltid fick ont i handlederna den här tiden.
Ja, det var en upper body som dök upp där helt plötsligt.
Ja, och jag förstår ju det där. Det är ju ett jippo utan någon betydelse. Men samtidigt som jag också undersöker den krönikan så är det faktiskt för det görs ju för barnen där. De yngsta fansen, knattarna, de älskar ju det där. De älskar att komma så nära de här stjärnorna och få se dem utan hjälm och i mer annorlunda situationer och komma nära dem och få autografer och selfies och grejer. Så att man får ju verkligen inte hur mycket skitnödigt allvarliga vi är om saker som händer på rinkarna så får man ju verkligen inte underskatta vikten av att underhålla de yngsta fansen.
Ja, ska jag välja så var ju All-Star en stor grej. Man spelade ju på VHS på 90-talet när jag var litet barn. Jag kommer ihåg Owen Noland straffen till exempel och sådär. Så att, ja, det är ju sant. Det är precis sant. Så jag kanske tycker det är kul då. Skott från läktaren och sådär.
Ja, ja, men man ska inte... Man får inte förakta det som barnen tycker om. Det är dåligt.
Ja, nej, precis. Vi kan inte bara hålla på och gnälla om att vi vill prata Corsi istället. Och sådär.
Nej, och lite skyldighet kan man ju då tycka att spelarna som inte precis får dåligt betalt kan ha för att hjälpa till och säkra den framtida fanbasen genom att ställa upp en höj på ett sånt litet spektakel.
Ja, det är sant. Det har du helt rätt i. Att det måste vi komma ihåg i den här debatten också. Vi kan inte bara gnälla liksom.
Nej. Ja, men hörru du, nästa vecka är som sagt All-Star, men vi hinner göra ett avsnitt innan dess.
Ja, det hinner vi göra.
Och det har säkerligen hänt en massa sjukt då också. Ja. Men om man tycker att nu borde det inte finnas utrymme för något mer.
NHL-nyhetsbanken är tömd, men det är den ju verkligen inte, antar jag.
Nej. Och intressant med All-Star-breaket är att när det är över, det är, traditionellt ser man det som att då börjar upploppet.
Just det, det är en sant, intressant poäng också. Då börjar liksom racet mot, och det börjar ju trade deadline närma sig och så vidare också. Så då har vi massor att prata om igen. Ja. Så då kanske blir det här dagspoddarna till slut.
Ja, men hörru du. Mm. Ekan, vi hörs om en kvart i tv.
Ja, det gör vi. Precis, då är det dags igen och då ska vi snacka liknande grejer igen. Men det blir kul, då är det ju lyssnarfrågor också.
Ja.
Så att det blir spännande, men... till er som lyssnar på NHL-podden nu så säger vi väl på återhörande om en vecka.
Yes. Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.